Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jobba mer effektivt utan stress.
Ja, det är en väldigt attraktiv rubrik på det här avsnittet. Det låter ju faktiskt nästan utopiskt. Går det här att uppnå, Boel? Vad tror du?
Kanske inte 100% att aldrig någonsin känna negativ stress. Men vi tror att det går att göra mycket för att minska stressiga känslor och öka upplevelsen av att ha tid till det man vill och behöver. I det här avsnittet delar vi tips och tankar om just det.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Och det handlar ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
Och i den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur man hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare.
Ja, det här var ett avsnitt som vi spelade in efter sommaren. Det är det nu också, även om sommaren var, känns det i alla fall när jag tittar ut, ganska länge sedan. Men vi tror att just inom det här så kan man behöva nystarta lite fler gånger under året. Sådär. Och ja, när vi har identifierat något som vi behöver förändra helt enkelt.
Och det här avsnittet som ni kommer att få höra alldeles strax, det handlar om hur man kan lägga till goda vanor. Vanor som ska hjälpa till, inte vara jobbiga, och som i sin tur då, när de nya vanorna sätter sig, kan knuffa ut vanor som ska bort, som att stressa i onödan.
Tanken med avsnittet idag, det är ju att lägga till goda vanor och tips och tricks och sådär för att främja välmående och prestation i yrkeslivet. Men det spelar ju förstås över privat. Men att liksom förebygga negativ stress som uppstår av upplevd tidsbrist och otydlighet och andra saker.
Det här att slippa springa med andan i halsen hela tiden och just släcka bränder. Det vore ju en dröm att i stort sett aldrig hamna där. Och då passar det bra att prata om det här nu. Förhoppningsvis har vi lite nya krafter efter semestern. Och kanske också lite extra öppna för nya tankar och idéer.
Ja, precis. En liten nystart. Och nystart, som sagt, innebär en typ av förändring. Och då vill vi egentligen bara prata om, och kommer göra mer i slutet på avsnittet också, om hur man gör för att förändra ett beteende. För det är ganska vanligt att man vill ändra på någonting. Och ibland så lägger man mer eller mindre medvetet väldigt mycket tid på att tänka på att så här, jag borde X, Y, Z och så. Men det är viktigt att förstå hur man förändrar ett beteende. Det kräver energi och det kanske kräver tid. Och det är inte alltid man liksom skapar de förutsättningar, utan man bara tänker att det här ska ske av sig själv. Och man behöver stötta den här förändringen för att den ska hålla.
Men om vi tar något exempel. Jag funderade på om det är något som jag skulle vilja förändra i hur jag jobbar. Och ja, jag kan väl hitta massa olika små saker. Men en sån här genomgående stråk som får mig att känna mig ibland lite otillräcklig. Det är att ibland upplever jag att jag pratar, alltså kommunicerar kring och planerar runt saker mer än jag verkligen producerar något. Alltså, jag vill uppnå den här sköna känslan av att gå från jobbet, så här, checka i alla boxar, nu är listan klar, jag har gjort det jag skulle. Hej då, nu är jag ledig. Mm. Men ofta är det så att listan är fortfarande full med lite grejer, och har jag verkligen levererat något? Och, ja, det där skulle jag vilja förändra på något sätt.
Ja, och då tänker jag direkt att det måste vara ett väldigt, väldigt tydligt varför. Nu vet ju jag vad du jobbar med. Du har ju typiskt abstrakt jobb där du inte bygger en bil där du tittar så här, nu satte jag dit vindrutan här innan jag gick hem. Utan ibland tror jag att vi måste konkretisera vad är det faktiskt jag ska göra i liksom ordentliga ord. För annars så är det nog svårt att titta på det när man går hem och säger har jag gjort det. Men ett väldigt tydligt varför. För det genererar också ganska tydligt vad det är jag behöver faktiskt göra. Mm. Varför ska jag göra det? Och kanske flera positiva varför som du kan plocka fram. Mm. Och sen tror jag också, här handlar det ju mycket om så här, vad är skillnaden mellan det du gör och det du vill göra? För det som ditt jobb, när du pratar om att planera, det låter ju som att det är ju en viktig del av ditt jobb. Men du uppenbarligen har en upplevelse av att gå från jobbet och jag känner igen det här. Att, men vad har jag gjort idag? Har jag bara liksom mejlat? Och hur kommer jag till skott med de här sakerna som faktiskt är att producera?
Mm. Och det handlar om att få liksom både förutsättningar för att kunna utföra det här då mer liksom operativa, det som jag kan kalla för en leverans. Och för mig som är copywriter, då kan ju det vara en text som helt enkelt ska skrivas färdig för en kund, deras hemsida. Vi ska prata om en ny tjänst till exempel. Eller så kan det vara ett kreativt arbete där vi vill hjälpa dem att paketera den här nya tjänsten. Och inte bara säga tjänst A är ute nu, utan ja, vi vill ju väcka intresse för det liksom värdet som finns i den här tjänsten. Eller så kan det vara att titta på ett kortfilmsmanus. För att man jobbar, vi jobbar inte bara med skrivna texter utan rörligt. Så det är en blandning av det här kreativa, alltså komma på en idé och bolla den med kollegor och nå fram till något som är bra. Men ibland också superhandfast. Skriva en text så här lång, klar.
Ja, så just den här, så åter till den här känslan av att det här får man inte riktigt till. Då handlar det först, varför ska jag göra det och varför, vad är hindren för att få till det? Är att jag hela tiden liksom öppnar mejlen, sitter i ett landskap med många andra människor. Jag skapar inte förutsättningen för den här kreativa processen. Och just när man säger kreativitet så kan det i alla fall för mig låsa sig väldigt mycket. För jag känner att jag kan inte vara kreativ just nu. Men jag måste ändå skapa förutsättningarna för att bara sätta mig och bara börja göra. Alltså börja göra och sen får jag ju ändra på det. Mm. Liksom, börja göra. Ett exempel är, jag var på besök på Spotify för några år sedan. Och de kanske har ändrat det här. Men de har ju också någonting som är liksom att man typ man skapar och sen så lanserar man och sen så tweakar man det efteråt. Mm. Och jag tror att ibland så blir vi så här, vi jagar kanske att det ska vara perfekt. Men i en sån här process så är det ju kanske skapa förutsättningar att bara sätta igång. Mm. Och då, vad behöver du då? Liksom, du kanske behöver gå och sätta dig i ett annat rum. Stänga ner mejlen. Stänga av telefonen. Att ge dem förutsättningarna. Och också kanske lägga in det i kalendern. Mm. För den kanske är full med annat. Så den här tiden, den finns inte riktigt där. Utan du måste liksom boxa in den. Och där, oavsett hur det känns, så sätter jag mig och börjar med den här kreativa processen. Mm. Typ så.
Mm. Nej, men det är helt riktigt att ta sig den tiden som det ska ta. Och sen också det kreativa grejer. Jag menar, nu jobbar jag på en byrå så det är så uttalat kreativt på ett sätt. Då. Och det är det ju också om man är hantverks, alltså någon slags konstnär som skapar. Men vi har ju sagt det att nästan alla, en stor del av våra yrken idag handlar just om att tänka och tänka fram goda lösningar på problem. Mm. Och då kan det ju vara väldigt kreativt även om själva yrket inte betraktas som sådant. Nej, och jag kan ha en känsla av, förlåt, nu avbryter, men jag kan ha en känsla av ibland att vi inte riktigt respekterar det faktum att det här tar tid. Mm. Och det kanske inte alltid är så konkret i sig att man kan sätta det på en faktura till kunden eller så. Men att den tiden måste man få in, för annars blir inte resultatet bra heller.
Nej, och just att fastna i de här grejerna som är lätta att beta av, till exempel ett möte, svara på mejl, dutti ditti datt, sådär. Men just det som faktiskt skapar värde i den typen av jobb som de flesta av oss ändå har, där det är en typ av innehåll som ska skapas, då måste man nog jobba mycket med att skapa förutsättningarna för att få till de stunderna där man kan skapa det. Om man inte har, nu säger jag, turen att ha ett jobb där man producerar någonting konkret, för där är det oftast enklare att göra det, även om du måste vara liksom väldigt noga. Så att jag tror att för många handlar det om att det här med att svara på mejl till exempel och sånt där, det kan nästan ske lite av sig själv. Jag behöver inte mentalt förbereda mig, men det som faktiskt gör skillnaden i våra jobb, de typen av arbetsuppgifter måste vi skapa bättre förutsättningar för. Så just, och har vi tydligt varför det ska göras, först är tydligt vad är det som ska produceras det här, varför är det viktigt, behöver flera varför, och sen hur skapar jag förutsättningarna för att klara av det. Och det kan ju bli hur stort som helst, till exempel vara utsövd, men nu kokar vi ner det till att man ser över sin arbetsdag, och du kanske behöver, okej, tisdag förmiddag mellan 9 och 11, då vet jag har blockat i kalendern, då sätter jag mig med det här. Och sen kanske inte du är inspirerad då, men du sätter igång.
Nej, men visst är det så. Det är jätteviktigt. Och jag tror också idag att de flesta har förståelse för att man gör så. Man blockar tid, man jobbar hemifrån. Man försöker sätta sig i en tyst miljö. Men sen är det också det här att det kreativa kräver ju också sammanhanget och kollegorna.
Ja.
Och det här tycker jag är en klurig nöt att knäcka för de flesta av oss. För att ja, vi behöver varandra, vi behöver interaktionen, vi behöver ibland kunna snacka ihop oss spontant. Men ibland när jag känner för att snacka spontant med dig så sitter ju du i din så här, förkovringstid och får ihop det där på ett bra sätt. Men jag tror att något som många pratar om idag är ju det här att inte kolla mejlen hela tiden, inte kanske ha de här notifieringarna som plingar och plångar. För då är det ju verkligen lätt att tappa sitt varför. Om mitt varför och vårt varför är att vi ska hjälpa våra kunder att växa som företag, ja, men då måste vi hjälpa dem med lönsamheten och hitta nya kunder. Och hur gör vi det då? Ja, inte kanske genom att vara jättenoga med att svara på alla mejl jag får varje dag innan jag går hem. Utan just ta den här tiden och tänka efter, hur kan vi hjälpa dem att sticka ut?
Ja, men precis. Och just jag har tänkt mycket på det nu faktiskt inför min egen höst. Att vilka saker klarar jag av att göra? Typ när jag står och köar för att köpa en kaffe. Ja, faktiskt svara på mejl ganska ofta. Mm. Vilka saker behöver jag vara fokuserad för att göra? Och när gör jag dem bäst? Och verkligen planera in det. Och bara inse att det kommer alltid vara 7 miljoner grejer på en att göra-lista. Men vad är det som gör skillnaden? Och hur skapar jag förutsättningar för det? För resten, det hinner man på något sätt liksom med ändå. Men också med om man tar något annat exempel. Till exempel som att man vill börja ta motionera mer till exempel. Också förstå att det är ofta en tröskel, men man måste minska den till exempel. Och inte göra det så svårt för sig, utan liksom vad är trösklarna till att jag ska få till att gå ut och gå på lunchen? Det är ju till exempel ofta att man tänker så här, jag gör det sen för att jag behöver jobba nu. Liksom, de här 20 minuterna är viktiga för att jag ska göra det här. Och då behöver man ju verkligen ta helikopterperspektiv, lyfta blicken. Hur gör jag det enkelt? Jag har min jacka framme, jag tänker att jag går en kort promenad på kanske 10 minuter. Jag lägger in det i min kalender, jag berättar för en kollega till exempel. Så att man tittar på vad trösklarna är, men också har de här tydliga, varför är det här bra för mig? Jag vet att jag producerar bättre på eftermiddagen, jag mår bättre, jag får mer D-vitamin. Alltså man lägger på massa positiva grejer som man krokar tag i när man är på väg att falla tillbaka till sitt gamla beteende. Och också lita på att det sätter sig som ett behov. Är det en god vana så kommer den att sätta sig. Det tar olika lång tid, men det sätter sig.
Ja, för att när jag har gjort det där några gånger, så tvingat mig själv att gå ut på lunchen till exempel, då kommer jag efter ett tag att känna behovet av det. Och då kommer ingen att behöva tvinga mig. Jag tänker på det här, apropå så här metoder som finns och man hör om. Pomodoro-metoden, som jag förstår det, kommer från såna här små äggklockor som liknar tomater. De är ganska vanliga. Tanken där är väl att vi är ju inte effektiva hela tiden. Vi är inte effektiva 8 timmar i sträck. No way. Utan där är tanken att man delar in arbetsdagen i så här 25 minuters block. Och mellan varje 25 minuters block där man då ska, är det tänkt jobba fokuserat med en grej i taget, då tar man några minuters paus. Och då att faktiskt bestämma i början av dagen, eller man ska säga, ja, man kan ju först backa tillbaka och säga, vad ska jag göra kommande månad? Men att i början av varje dag tänka, men vad är det jag behöver göra idag för att nå de långsiktiga målen? Mm. Ja, men då kanske det är tre grejer då. Mm. Och de kan jag dela upp på ett antal såna här 25 minuters block. Och här behöver man inte bli så här supermatematisk och hälla allt i ett Excel-ark, men det är ju som tanken så. Och så börjar jag beta av mina block enligt min plan. Och det är väl här någonstans att jag äger min tid. Jag har en plan. Jag blir inte hela tiden störd av annat som händer. Att någon ringer, mejlar och så vidare. Och så drar jag igång min äggklocka och jobbar fokuserat på uppgiften 25 minuter. Och sen kanske jag bara ställer mig och sträcker lite på mig. Hämtar ett glas vatten. Liksom. Mm. Gå på toa. Så.
Och just om du känner, om det är ett motigt, så vet du så här, jag bara håller ut 25 minuter, sen får jag ett break. Och om någon behöver prata med dig så vet du, ja, men jag har 10 minuter kvar här. Så precis, så det kan ju trygghet åt båda hållen, trygghet för processen, men också om den i sig tar emot så vet du att ja, om det är 25 minuter och sen får jag en paus från det här. Och precis, och jag menar, de flesta har en iPhone som man kan sätta på en timer. Mm. Så vet man att tiden kommer inte försvinna, utan det här kommer faktiskt då, jag kommer bli påmind när det har gått 25.
Vet du vad jag tycker är problemet med det här? Nu har inte jag testat exakt den här metoden, men just om jag bestämmer mig för att nu ska sitta de här 2 timmarna och göra det här som du säger, block i kalendern, det har jag gjort. Det är ofta, mitt problem är ofta i andra änden. Även fast jag sa någonting här nu att jag ofta att jag kan känna att jag inte producerar, men att när jag är i det här liksom flow-läget och bara woho, nu har jag hittat det, då vill jag sitta kvar och skriva.
Får man inte göra det?
Ja, men det är ju det, då måste man ju få bryta metoden också. Men det kan också leda till att nej, det blev ingen promenad. För jag har ju det här flowet och jag vill ju så gärna bli klar och checka i alla rutor i listan innan jag går hem.
Ja. Ja, men man kanske, precis, det är det här med att liksom inte följa blint, utan kommer jag in i flow, trygghet, om jag inte vill sätta igång, då är tryggheten att 25 minuter sen får jag ett break. Mm. Kommer jag igång, bara kasta i klockan och kör. Ja. Och så tar du promenad, nu känner du så här, nej, nu börjar min hjärna koka. Då tar du en promenad. Du kanske har jobbat jätteeffektiv i 75 minuter, tar en kvarts promenad och sen sätter du igång igen. Så att man kan ta stöd av metoden, men sen så låter man det vara just en metod som man hade som stöd. Och den kan ju behöva för vissa arbetsuppgifter, men i vissa fall så känner du att det där behöver jag inte ha. Man behöver inte ha den kanske för mejlen. Jag får jobba med mejlen i 25 minuter, utan nej, den kan man ju ta. Men precis, det finns ju flera sådana där man kan...
Det här var väl tanken snarare tvärtom då, att man liksom stänger av alla notifieringar, inte kollar mejlen och så vidare under de här 25 minuterna. Sen vet jag inte hur det är tänkt, men kanske att man har ett antal sådana här 25 minuters block där man gör just sånt. Mm. Ja, ringer samtal, svarar på mejl som går snabbt att åtgärda och sådär. Nej, men man får ju hitta sitt sätt med alla metoder.
Men jag nu kastar jag in en grej bara apropå det med mejl, att jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg vem var det som sa det, men det stämmer ju så bra, att när du öppnar, du har en agenda och så öppnar du mailboxen, då kliver du helt plötsligt in på någon annans agenda. Då är det ju andras krav på dig som du börjar att jobba efter istället för din kalender. Mm. Så att en sak som jag kommer att lägga mycket fokus på i höst, det är faktiskt att bara kolla mailen 3-4 gånger per dag. Och nu säger jag det som generellt, för vissa dagar så handlar jobbet om att sitta och svara på mejl. Ja. Men de dagarna då jag ska producera någonting, då, och det här behöver jag ett väldigt starkt varför. Varför måste jag kolla mejlen hela tiden? För det är ju det här med att jag har så trögt med motivationen, och då kollar jag mejlen, för då vet jag att nu svarade jag på ett mejl, det är en belöning, quick fix, jag bockar av någonting. Men om du mejlar mig, det är ju inget konstigt om det tar 4 timmar innan jag svarar dig, eller 8 timmar.
Nej.
Så att mejlen på morgonen, mejlen på lunchen och mejlen på slutet av arbetsdagen, och däremellan stäng ner den, bort med pushnotiser, stäng ner den, ha den borta. Det kanske inte funkar varje dag, men jag har redan märkt skillnad på det här. Att då, jag är frestad att gå och öppna den där lilla kuvertet. Men och gå tillbaka till den här processen som jag är i. Och sen så sätter jag av ordentligt med tid och svarar på mejlen. Och älskar när de här liksom, röda försvinner och blir liksom, lästa.
Mm.
Och det här vet jag att många liksom, pratar om och vill göra. Och då handlar det om att kanske lägga lite krut på det. Mm. Att det faktiskt ser till att få in det som en rutin. Med tydligt varför.
Men det är jättebra det där att säga att man halkar in på någon annans agenda. Och det är helt okej. Vi interagerar. Det är ju en del av det vi gör när vi jobbar. Men man kanske ska ha prio på sin egen agenda. Och själv sitta i förarsätet. Och du brukar skriva någonting som jag har tagit till mig. Som är så här enkelt och självklart. Men som man ändå tappar lätt. Och det är det här, gynnar det här mig långsiktigt. Mm. Att du använder den frågan till dig själv när du känner att det är mycket eller så här, oj, vad ska jag göra nu? Hinner jag med allt? Är det inte så?
Jo, och då kommer till exempel lunchpromenaden högt upp på prio. Därför att det här gynnar ju mig långsiktigt. Medan att kasta sig in i en dialog som kommer ta upp en timme när jag egentligen borde göra det här, det gynnar inte mig långsiktigt. Det här kan jag förmodligen ta hand om lite senare. Men vi kommer tillbaka hela tiden till ett tydligt varför. Vad är syftet med det jag gör? Mm. Och har man det tydligt så är det lättare att reda ut vad man behöver göra och sen stötta med hur man ska få till det.
Och då är det värt att förtydliga att varför kommer alltid att vara långsiktigt över tiden. Eller
ja,
hur?
Ja, precis.
Det finns ju en matris, eller det finns en matris som brukar omnämnas som bråttom kontra viktigt. Jag stötte på den ganska nyligen. Du kände till den sedan tidigare. Jag läste lite om den. Att den kallas för Eisenhower-principen. Mm. En före detta amerikansk president som kläckte någonting i stil med det här. Att det som är bråttom är sällan viktigt. Mm. Och det som är viktigt är sällan bråttom. Och det känns ju som alltså ett citat för dagens moderna människa på jobbet som man nästan skulle så här sätta ovanför arbetsplatsen.
Verkligen. Och just att när det som är viktigt blir bråttom så blir oftast inte resultatet lika bra som det hade varit om man hade kunnat jobba med det när det var viktigt och inte bråttom. För vi vet ju också hur hjärnan funkar när den känner sig stressad. Och jag tänker att det är många lyssnare nu som bara mentalt räcker upp handen och bara, det där är jag, för att göra grejer 5 i 12. Och jag kan väl själv skriva under på att jag går ju lite igång på det. Att liksom vänta tills det börjar brinna lite och så får man en liten rush. Mm. Men alltid så tänker jag så här, tänk om jag hade satt igång med det här tidigare. Mm. Då hade jag hunnit researcha X, Y, Z och så. Så att, att det man har på sin att göra-lista, att om man tänker att det här är som du säger en matris med 4 rutor, plotta in det man har och se vad är det som, och här måste man vara ganska tuff och se, som du säger, vad är viktigt för mig långsiktigt. Vissa saker är viktigt bråttom också såklart. Och plotta in det man har att göra och se att lägger jag alltid på viktigt bråttom, då kommer det som är viktigt inte bråttom, som kanske är jätteviktigt. Mm,
som kanske är viktigast av allt.
Ja, hur ser jag till att ha tid för det regelbundet? För det är ofta de sakerna som är de mest värdeskapande.
Mm. Och roligast.
Ja, när man tar sig tid för dem. Inte när de blir bråttom, då är de inte.
Nej, förutom då den här belönande effekten som du nämner. Och det är lite otäckt och konstigt det här att man kan känna sig som en hjälte när man släckte den här branden, fast det kanske egentligen var bland annat ens eget fel att det blev så där bråttom. Ibland kan man ju inte styra över alla faktorer. Nej, men det är ganska bra, och det handlar väl också om att se i den här matrisen då att det som är det som är bråttom och inte viktigt, ja, men det handlar ju om att varför är det i så fall bråttom? Hur har jag hamnat här? Är det något jag kan delegera? Är det något jag kan strunta i eller bara göra annorlunda? Och det kan ju också handla om, som jag läste någonstans, att man har någon slags flyktstrategi. Alltså att jag upplever att det här är väldigt bråttom. Ja, men kanske för att det hamnade högst upp i mejlkorgen. Och då får det bli viktigt, för att jag egentligen tycker att det är lite jobbigt att ta itu med de här långsiktigt viktiga sakerna som kräver mer av mig på djupet. Alltså att jag sätter mig ner och tänker och lägger engagemang. Mm. Så det här är ju en metod som man kan använda för att zooma ut och se hela sin arbetsvardag eller arbetssituation ur ett helikopterperspektiv.
Verkligen.
Mm. Medan det här pomodoro till exempel, det är ett sätt att lösa arbetsdagen och se till att man gör rätt grejer egentligen.
Nej, jag har rätt ut det här viktigt, bråttom, bråttom, viktigt. För att det kan ju vara någonting som man behöver ägna pomodoro-tekniken åt som är viktigt, bråttom. Men, och så tänker jag också att det kommer nog landa i för ganska många att saker som är inte så viktigt och bråttom kommer man behöva släppa för att ha tid med viktigt, inte bråttom. Alltså den här kanske mest värdeskapande, den här rapporten som ska vara klar om 3 veckor. Som jag vet blir bättre om jag sätter mig och gör det nu. Eller något material till kund, vad man nu jobbar med. Om jag gör det, börjar med det nu, kommer det bli bättre kvalitet på det. Och att det här kan ju vara någonting som man verkligen behöver kanske sätta just i kalendern. Och vara ganska nykter och tuff runt att så här, nej, jag får nog släppa det där. Bråttom inte så viktigt.
Och här är ju förstås jätteangeläget att kunna be andra om hjälp.
Ja.
Och om man inte kan det, fundera över, ja, varför kan jag inte det då? Jag tänker, jag som lämnade en egen företagare till var, och det var ju delvis för att jag var sugen på nytt, men också för att vissa grejer inte riktigt funkade. Och jag bland annat insåg att, men jag behöver sluta vara ensam i vissa saker. Och ha fler kompetenta människor runt omkring mig som kan annat än det jag kan. Och ja, det är också sånt man kan komma på. Nu satt inte jag med just den här matrisen, men det var ett liknande tänk.
Ja, men jag tycker vi skickar med den. Den är väldigt bra att titta över sin att göra-lista, hur man nu har den. Och titta på vad finns det tid för. Och precis, finns det tid för viktigt, inte så bråttom? Eller hamnar det alltid att det flyttar sig till bråttom och så blir det liksom lite kaos?
Vi kan ta ett konkret exempel eftersom det blir så mycket mer levande då. Till exempel om man nu är egen då. Att man hela tiden kämpar med saker som att nu måste jag liksom leverera det här underlaget till min revisor. Herregud, är det ny månad nu igen? Eller nu är det slutet på ny månad? Men de där grejerna som man skulle behöva göra för att utveckla sitt företag och kanske lönsamheten, att det faktiskt funkar på sikt. Som i mitt fall då, att utveckla samarbeten eller vad det nu skulle vara. Att man aldrig hinner med det. Ja, då kanske det handlar om att man faktiskt ska lägga över en större del av arbetet på den där revisorn. Om man nu har liksom ekonomiska möjligheter till det. Och så.
På sin redovisningskonsult vill jag skjuta in som gammal revisor. Eftersom vi är revisorer. Du har inte helt bokför. Rätt i det. Men alla säger revisor. Ja. Det var en parentes.
Men du har helt rätt. Men helt fingrarna.
Ja, men så här, man ska göra det man är bra på. Ja, och vad är min kärnverksamhet och vad är min kärnkompetens? Lägger jag tid på den eller lägger jag tid på att försöka lösa saker som tar väldigt mycket tid för mig. Fast jag egentligen inte är bra på det. Liksom så. Ja. Precis, och som liksom faktiskt, om jag lägger tid på det jag är bra på, då kommer det generera pengar till att liksom betala just för de här sakerna som jag inte...
Ja, och jag menar, då kan man ju backa den här varför-frågan till kanske inte bara varför företaget finns och varför jag jobbar, men också varför tar jag betalt? Alltså, varför vill någon betala mig för mina tjänster? Ja, just det. Ja, men det var ju inte för bokföringen faktiskt.
Nej, nej, precis. Nej, det var någonting helt annat. Ja.
Ja, men jag tänker, vad har du för... Nu tog jag upp, inte ett problem egentligen, men en sån här fundering jag kan ha kring hur jag jobbar och hur man fördelar sin tid mellan olika saker. Har du någon sån här problemställning som du har jobbat med och tycker att du har löst eller inte löst?
Jag tänker mycket ut efter det här att man tar in information, producerar information och skapar relationer. Och de tre delarna. Att när jag blir lite förvirrad över hur jag ska lägga upp min tid. För jag känner som reflektion efter att vara egenföretagare nu ett halvår. Att jag behöver vara ännu noggrannare med min arbetsstruktur. Eftersom jag kan jobba precis var som helst och hur som helst. Och komma på idéer. Så behöver jag vara ganska noggrann med mitt schema. Jag behöver ha lite som Pippi som säger åt sig själv att gå och lägga sig.
Ja.
Så behöver jag ha någon som säger till Ann-Sofie att nu var det att du ska ta in information. Och nu försöker du skippa det för att istället svara på mejlen. Men om du inte tar in information, då växer inte din kunskap och då kan inte du dela information. Så att jag sätter av liksom tid för att läsa och ta in till exempel. Och verkligen då handlar det verkligen om att stänga ner mejlen och sätta på klassisk musik och skapa förutsättningar för det. Och också veta att det passar allra bäst för mig att göra det till exempel efter lunch. Och min kreativa process, den gör jag oftast när jag har dragit mina 3 koppar kaffe på morgonen. Och då producerar jag. Jag får som en rush liksom av det. Så det handlar mycket om, och jag har ju då friheten att strukturera min arbetsdag efter när jag är bra, efter när jag gör det som jag ska göra. Så att jag försöker lägga möten till exempel gärna antingen direkt på morgonen eller också efter lunch när jag behöver lite draghjälp med energi. Men just det här med att, som du sa lite så här, vad är det jag ska göra? Vad är liksom syftet med min verksamhet? Och lägger jag tid på det? Eller vad håller jag också på med andra saker? Så där? Det är nog viktigt att komma tillbaka till ganska ofta så att man inte rycks med som sagt på någon annans agenda och sådär. Man kan få förfrågor, jag tänker gud det där låter jättekul och så backa lite, wow, vänta 24 timmar per dag, är det det här jag ska göra? Så jag är ju väldigt varför Simon Sinek skolad i att hela tiden ha det här varför med sig hela tiden, varför gör jag det här? Och det får inte gå till överdrift, men med den lilla tid vi har och just att jag vill inte jobba övertid, så måste jag verkligen lägga tid på det som är värdeskapande.
Mm. När man också har turen att utforma sin egen dag så där, och ha den friheten, för det har ju inte alla. Men jag gillar den här tre delade grejen du sa, nu kan du inte ta den igen.
Jo, att antingen så tar jag in information, du kan tänka som andas in och andas ut, det kan du inte göra samtidigt. Så antingen tar jag in information, eller så delar jag med mig av information, eller så bygger jag nätverk eller bygger relationer. Och i ett möte så pågår ju kanske alla de här tre delarna under ett möte. Men under en arbetsdag så kan man liksom, får jag in alla delar, fyller jag på med kunskap idag? Eller delar jag bara med mig? Och vissa dagar kanske man bara just producerar och delar med sig. Men det måste finnas tid för att ta in information och reflektera.
Men alltså det är jättehärligt. Jag känner att jag går i Annie-skolan här. För att... men faktiskt. Därför att den här problemställningen jag vet inte om det är ett problem riktigt, men en reflektion som jag nämnde i början. Att ibland känner jag inte att jag liksom har levererat den dagen. För att det är en skön känsla att till exempel skriva en text och ha den klar och godkänd och kanske till och med publicerad. Men för att jag ska komma dit så krävs ju de här andra delarna som vi nämnde då, det kreativa. Och som du sa, man kan inte ta in och information och leverera den samtidigt. Och jag får till minnes en handledare jag hade på universitetet. Nu var det här statsvetenskap, men det spelar egentligen ingen roll. Vi pratade om det här. Jo, vi studenter frågade någonting om en uppgift. Så här, hur många sidor, hur många tecken ska det här vara på? För det skulle vara någon slags skriftlig rapport. Och då sa han så här, ja hörni ni. Hur många tankar per tecken är det egentligen?
Wow.
Och det var väl en bra grej. Och då, det är klart att någonstans kanske inte han var beredd att läsa 100 sidor. För det skulle inte han ha tid med. Någonstans en sida var lite för lite för den här uppgiften. Men ändå faktiskt att tänka att nej, men det handlar inte bara om hur lång en text är. Eller hur många timmar jag lägger på den. Utan hur många tankar fanns där som bär oss vidare. Och ja, det tyckte jag fick med mig med den här tredelade. Både ta in, dela och så bygga relationer. För det är ju inte en leverans.
Nej.
Men det stöttar liksom den långsiktiga idén. Oh,
det skapar förutsättningar för att få lära sig mer av de man möter och få dela med sig av det man kan. Men jag tänker igen där att eftersom vi jobbar med så abstrakta processer. Att, jag tänkt mycket på det när jag jobbade som jobbade mot alltså revisorer till exempel. Att där kunde det vara, vad är det vi producerar? Ja, i slutändan så är det en revisionsrapport som man kanske själv inte ens lämnar ifrån sig, utan man är del av ett team. Att man försöker att liksom konkretisera det man har gjort. Idag har jag jobbat med det här. Det har rört sig framåt, men jag kan inte riktigt bocka av. Men att göra, jag kallar det för mentala bokslut i slutet på arbetsdagen. Vad har jag gjort idag? Jag har jobbat med den här texten. Jag har läst det här och tagit in information och reflekterat. Utbytt information. Alltså det låter lite nödigt när jag säger det. Men jag tror att man behöver det. För så här ser våra arbetsdagar ut. Och om vi inte ska gå hem från jobbet med en känsla av att vad har jag gjort idag hela tiden? För det är inte en speciellt trevlig känsla. Då behöver vi konkretisera. Vad är det jag ska göra idag? Och då kanske man behöver, just för att komma igång, kanske vara lite tydligare och bryta ner det. Om du säger så, jag ska ju leverera material till den här kunden. Vad är det du ska leverera? Varför ska du leverera det? Hur ska det vara? Det ska vara någonting som inspirerar deras kunder att köpa deras produkter. Alltså, ju mer du kan konkretisera och skapa, inte en elefant i rummet, utan någonting fint.
Nej, men visst, ett värde som går att liksom känna, även om det inte går att ta på, så går det att känna inom sig att det här är någonting på riktigt. Och mentalt bokslut, jättebra. Jag hörde en person som sysslar mycket med hjärnan och pedagogik säga det, att om barn till exempel, när de åker hem, säger att man är ett halvstort barn som åker hem med bussen själv. När man då åker hem med bussen på eftermiddagen, om man då går igenom vad det var man gjorde på, säg, sista lektionen, senaste lektionen eller hela dagen, då har man redan gjort en stor del av sin läxa, sa den här personen. För det är ju just det här repeterandet av vad gjorde jag egentligen? Att vi reflekterar kring det och inte bara springer liksom som flåsande hundar och jagar, eller är jagad av, som du säger, andras agenda. Att då händer ju någonting, vi skapar kopplingar i hjärnan, alltså det är ny kunskap faktiskt. Och om jag då kan sitta på bussen hem från mitt jobb och känna inte bara att nu har jag skrivit den här texten och jag kontaktar den här personen som är viktig för att komma vidare någonstans, utan jag har också tänkt nya tankar. Mm. Och det innebär att jag ska lämna ett förslag till min kund som kanske får dem att växa ännu mer och tänka annorlunda.
Mm.
Och att vi också får vara med på den listan. Liksom.
Ja, och just att så här, det här är stressminskande. Det här minskar stressen när vi upplever att vi gör, att vi rör oss mot mål och när vi konkretiserar vad vi gör. Så att det kan låta som att det är någonting flummigt, men det här är verkligen någonting som jag tror vi behöver för att minska stressen faktiskt.
Mm.
Att liksom ta vår tid i hampan och veta att idag gjorde jag det jag skulle.
Mm.
Och hur ser jag till att jag gör det jag skulle? Jo, det handlar om hur jag börjar dagen, börjar veckan, men också hur jag avslutar den.
Mm. Ja, men det är mycket bra. Mm.
Och vi hade ju i avsnitt, tror jag det var 5 eller 6, så hade vi ju Anna Tibelius Bodin som gäst. Och hon pratade mycket om hur hjärnan vill ha det när man jobbar. Och vi kan ju varmt rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det.
Mm.
För det är väldigt relevant jämt, tycker jag. Men det är ju den som jobbar.
Tips, just.
Ja, det är ju den som jobbar. Och här känner man ju sig själv bäst. Men en förståelse för... Det finns ju gemensamma drag för våra hjärnor, hur de funkar, och sen är de unika. Men vad man behöver ha på plats för att hjärnan ska ha sin bästa arbetsmiljö.
Och hon nämnde bland annat det som du säger att du har gjort, att du har liksom lärt känna dig själv, och när passade dig att göra lite mer rutinuppgifter, när passade dig att djupdyka i ny information, alltså när på dagen, att förlägga de uppgifterna där det funkar bäst för dig. Och hon återgav också det här kända citatet att de, Obama och Merkel till exempel, bara för att säga några tunga världsledare, inte funderar på vad de ska ha på sig eller äta till lunch varje dag.
Nej.
Så om vi kan reducera, om vi kan använda den digitala utvecklingen för att stötta de här rutingrejerna som vi egentligen inte, ja, det är lite synd att spilla vår hjärnkraft på dem, så att vi kan använda hjärnkraften till det kreativa, det är bra.
Ja,
men sen får inte de här digitala apparna plinga och plånga hela tiden när vi inte behöver dem.
Nej, men precis. Just skapa förutsättningar för det där jag behöver anstränga hjärnan och fokusera. Och lita på att resten, det kan jag göra ändå. Jag behöver inte skapa speciella förutsättningar, tysta rum, sådär. Men just det här som kruxar, det var ett nytt ord, kruxar. Mm. Det behöver jag ta hand om och se till att få göra.
Mm. Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga här. Och man kan ju fundera på här utifrån att leda sig själv i sin arbetsvardag, att leda andra, att leda ett företag.
Mm.
Ja. Men egentligen är det ju samma grundstruktur.
Mm.
Och varför är det viktigt? Och Inbox Zero har vi inte pratat om så mycket, men vi är väl ganska överens om att det går inte. Ge upp den tanken.
Nej, alltså jag försökte ju faktiskt när jag hade en ny e-mailadress. Det var ju härligt med ett nytt. Men sen så är det så här, ett syfte i sig, det är ju samma där. Då betyder ju det att jag styrs av någon annan. För om jag får 40 mail och har varit ute och gjort något annat, poddat med Boel den dagen. Om mitt syfte då blir att tömma inboxen, vems agenda är det?
Så inte är det din i alla fall.
Nej, sen tror jag så här, när man har mycket, då kan det kännas befriande, samma som att man gillar att ha städat hemma, för det liksom blir inte rörigt i huvudet.
Det blir förutsättning ibland för att kunna...
Ja, men om det är ett ändamål i sig, då är det någon annans agenda faktiskt. Lite provocerande, för jag vet att det är väldigt inne med Inbox Zero. Jag har testat, jag har släppt det. Mm. Jag ser det inte som ett misslyckande, jag ser det som att jag tar hand om mejlen när det passar mig. För jag har mitt varför klart och det är andra saker som kommer före.
Och att listan, den tar troligen aldrig slut. För någon av oss kommer alltid finnas mer på to-do-listan.
Mm.
Så det handlar inte om att baka av allt på den heller.
Nej.
Det går i stort sett inte.
Nej, precis. Och acceptera att så är det. Det kommer alltid vara jättemycket att göra. Det kommer aldrig bli mindre. Så att ta hand om den här tiden vi har. Ha vårt varför och vårt vad, vårt hur på plats.
Det är långsiktigt viktiga.
Mm.
Mm. Du, vi har lite smarta tips från vår partner Twitch.
Ja, precis. Och det här handlar ju om, som jag sa, att vi skulle komma tillbaka till hur man förändrar ett beteende. Och ja, som de flesta vet, det skriver Twitch också på bloggen, att de flesta vet att det är bra att röra på sig, äta nyttigt och balanserat och så vidare. Men det är svårt för många att åstadkomma förändring.
Mm.
Och särskilt viktigt när man behöver leda andra, men förstås också när man leder sig själv, som man ju gör större delen av dygnet ändå, får man väl säga.
Ja, och de refererar till två forskare, Prochaska och De Clemente, som har intresserat sig för vad det är som påverkar människor som försöker ändra ett livsstilsbeteende. Och då har de tagit fram en modell. Och enligt den här då transteoretiska modellen, då går i alla fall framgångsrika förändrare genom 5 stadium, och många efterblev där. Det första är förnekelse. Ja, är det framgångsrikt? Nej, men vi kanske alla är där. Mm. Begrundande, förberedelse, handling, aktivitet.
Mm, det låter ju som en sån här 5 tips sådär, som det gärna är i tidningen nu för tiden. Men det är inte så lätt som det låter. Så vi tittar närmare på stadium 1-3. För att kommer man inte förbi dem, då händer det inte så jättemycket.
Nej.
Och i det första stadiet, som kallas då för förnekelsestadiet, så då reagerar man ofta med att skämta bort eller undvika ämnet. Och man är inte medveten om eller förnekar behovet av att tänka på sin hälsa. Och då kan man behöva stöd i att uppmärksamma konsekvenser av det nuvarande beteendet. En liten fundering där. Det är ju ganska ofta som människor inte är i stadie 1, utan faktiskt redan är det. Man har en medvetenhet att så här, det är något som behöver. Ja,
men du tar det för magen här. Nu, den här liksom molande känslan att något är inte rätt.
Nej.
Men då kan man behöva andras så här, skarpa ögon utifrån på vad är det liksom som händer här egentligen. Borde jag prioritera på ett annat sätt? Ja, och när insikt då växer och man blir medveten om att det är något man skulle behöva förändra, då går man in i begrundande stadiet. Och då kan man väl tänka sig att det här, jag skulle behöva promenera på lunchen, fast jag gör det ju aldrig. Det är väl någon slags begrundande stadie, antar jag. För då känner man ambivalens inför den här förändringen. Och man är osäker och för- och nackdelar, man väger dem mot varandra. Jag behöver ju jobba, jag har ju inte alltid i världen, kanske det skulle kunna vara. Och var ska jag förresten var ska jag promenera någonstans? Och det tar ju tid bara att komma ut genom dörren. Ja, sådär kan jag tänka mig. Men för att komma vidare ur det där, då behöver man hjälp att besvara några frågor. Så vad är för- och nackdelar med nuvarande situation respektive för- och nackdelar med en förändring och en ny situation? En annan fråga som är bra att ställa och besvara, det är vilka eventuella hinder kan finnas för förändring och vilka är möjligheterna, så att man inventerar lite grann där. Och så det sista tredje, kanske viktigast, vilka små steg finns för att pröva förändring?
Jag hör ju varför, hur och vad i de här tre. Så. Mm.
Just det.
Och när fördelarna med förändring väger tyngre, och här kan man behöva jobba med och liksom söka upp stöd för och kanske fråga andra och liksom läsa forskning, eller inte forskning, men ja, om vi pratar om motion till exempel, man kan behöva mata sig själv med kunskap om varför det är bra också. När det väger tyngre än utsikten av den nuvarande situationen, då kan man gå in i förberedelsestadiet. Och det kan låta så här: på grund av ryggsmärtan så ser jag inte några andra alternativ än att börja styrketräna, trots att jag inte tycker att det är kul. Och där hör man ju att där behöver man bygga på fördelarna för att liksom tippa sig över den där tröskeln. Och i förberedelsestadiet så är beredskapen för förändring hög och fokus ligger på praktiska metoder. Och i det här stadiet så är det väldigt viktigt med den praktiska planen. Alltså det är väldigt viktigt. Och det är där jag tänker på det här. Hur plattar jag till trösklarna? Hur får jag till det här?
Och promenaden på lunchen. Till exempel att även om jag gillar att komma till jobbet i högklackat och ha det tillgängligt under dagen, för jag tycker det är nice och känner klippet i klopp, så kanske jag ska ladda med ett par sköna, platta, fina skor. För de kan jag promenera med på lunchen. En sån enkel grej kanske.
Ja, verkligen.
Mm. Men har man kommit så långt så är punkterna handling och aktivitet kvar, och de får vi återkomma till en annan gång. Men just det här medvetandegörandet är viktigt och inget man ska hoppa över. Kanske behöver du få hjälp, och kanske får du redan hjälp av de här reflektionerna om du behöver förändra något hos dig eller i din organisation.
Mm. Jag vill bara, det går förstås att kontakta Twitch Health om ni vill ha stöd i ert arbete och interna diskussioner. Och de jobbar verkligen både strategiskt och praktiskt med de här frågorna. Besök gärna twitchhealth.se, och de här tipsen finns i skrift under bloggen Planera för hälsa. Men jag tänker att vi på något sätt, vi har pratat högt och lågt och vitt och brett och liksom sammanfattat idag. Men jag känner just det här med att tiden är vår tajtaste resurs, och vi behöver ta hand om den. Och just, vi har pratat mycket om helikopter sådär, men just att lyfta blicken och tänka så här, vad är viktigt för mig, för min hållbara prestation och min hållbara hälsa? Vad i min arbetsdag behöver jag förändra för att vara på väg dit jag vill? Och verkligen komma tillbaka till den frågan regelbundet för att se vilka beteenden man behöver förändra. Sen kan man lägga till pomodoro, viktigt, bråttom, bråttom, viktigt. Det är verktyg, men att ha sitt varför liksom både långsiktigt och ja, även liksom för dagen. Jag tror att man behöver skapa den rutinen. För då börjar man se vad det är för förändringar som man behöver göra för att minska den här stressen. Som ofta handlar om att man inte hinner med och det är otydligt och sådär.
Och lite att man ska vara till för alla andra. Ja. Det är också väldigt stressande. Tänk att det här, att landa i de här grejerna, det kan ju ta ett helt liv. Och det känns liksom lite seniort att kunna ha de här funderingarna. Men jag önskar att unga människor kunde få det med sig redan från början. För att det motverkar ju stress. Det är ju någon slags självrespekt det här. Att vad är det jag behöver på lång sikt? Och innan jag har det jag behöver så kan jag inte heller leverera till det företaget behöver.
Nej. Det sammanhang. Och just det som vi sa lite innan, att är man senior kanske man kan plocka upp sitt varför inifrån sig själv. Mm. Är man junior och ny, då behöver man ställa frågan, men varför då? Och inte tro att man är, min treåring ställer den frågan 100 gånger per dag just nu. Det är jätteviktigt att liksom inte tro att man är jobbig när man ställer den, utan jag måste förstå varför ni gör så här eller hur det här görs och sådär. Ja.
Ja, den där frågan varför, den kan sätta igång så otroligt mycket värdefulla tankar och samtal. Och när det gäller att tiden ska läggas på det man verkligen vill och behöver, är den också helt essentiell.
Ja, verkligen. Och den behöver ibland ta en lång tid om man ska ställa en större fråga, en existentiell fråga kanske. Men den bockar av så väldigt mycket, för att inför någonting så kan det göra att hjälpa oss att hitta motivationen till att göra det. Det kan vara allt ifrån att ta sig ut på en motionsrunda till att vara på väg in i ett möte. Men det kan också hjälpa oss att prioritera rätt när vi kanske ibland hittar ett starkt svar på frågan varför vi ska göra något och ibland inte hittar det och inser att det här kan jag faktiskt plocka bort. Ja, men det möjliggör ju också att vi fokuserar på rätt saker, till exempel i ett projekt eller jobbmöte eller träningspass. Och, ja. Använder du den här frågan? Jag gissar att du gör det, men hur använder du frågan varför idag, Boel?
Nej, men jag tycker att den ofta hjälper mig när det är just stökigt. Eller stressigt, eller både och, för de följs ju ofta åt. Och då är det just det här, to-do-listan är för långa, tiden räcker inte till, men vad är det egentligen vi vill uppnå? Varför pysslar vi med det här då? Antingen det är ett projekt, eller om det är liksom jobbet i stort, eller om det är någonting hemma. Varför pysslar vi med det här? Vad är det vi vill uppnå? Så tycker jag att det kan ge ett sånt där skönt lugn. Att jag kan sänka axlarna lite grann och säga att all right, jag behöver inte slå knut på mig själv. Utan vi vill hit, då får jag väl antingen ta det i steg, ta hjälp eller sådär. Det är lättare att komma fram till även hur man avlastar sig från stress, tycker jag.
Ja, men det är lite samma här. Olika former vid olika tillfällen. Till exempel om man får en förfrågan från en potentiell kund eller en kund, så brukar jag säga, men varför kommer den här frågan? För det är inte alltid den är ställd så, utan jag behöver liksom sitta och fundera. Men också när jag ska skapa motivation till saker som tar emot, så behöver, men varför var det jag har planerat in där? Varför står det att jag ska göra det här i min kalender? Och så krokar jag i den svaret på den frågan. Och på så sätt så skapar jag motivation och liksom lite eld inombords för att göra det. Så att ibland så måste jag liksom hämta upp motivation, och ibland så, precis som du beskriver också, så kan det hjälpa mig att sortera bort och sortera in och skapa rätt ansats till något jag börjar skapa. Så den frågan, den bland annat utifrån det andra som vi skickade med från det här avsnittet, den skickar vi med som stöd, och att den kan kännas ibland... Varför då? Den kan kännas lite sådär, men det är faktiskt en väldigt omtänksam fråga att ställa till varandra också. Varför då? Så. Och som sagt, ett sätt att minska stressen, det är ju att se till att man ägnar tid åt rätt saker. Och vår samarbetspartner motivation.se, många artiklar om att strukturera sin arbetsvardag och mycket annat. Men jag tycker de har en intressant artikel som handlar om GTD. Getting Things Done-metoden, som den har faktiskt ganska många år på nacken, men den håller. Och vi länkar till en artikel som handlar om hur man kan använda den. Kanske den kan vara till hjälp också. Från kaos till struktur heter den.
Också en härlig rubrik. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så att vi hörs på riktigt. Det vore kul tycker vi, och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.